Varmt välkomna till Bubblication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här, och varannan fredag levererar vi Brain Bubbles till er. Utbildande, inspirerande, lite knasigt och förhoppningsvis roligt innehåll. Mm. Podden kommer ut varannan vecka. Kan du inte tåla dig till nästa fredag, så har vi också hela vår plattform som ni hittar på bubblication.com. Your Brain Bubble Destination. Idag har vi med oss en fantastisk gäst. Välkommen Judith Wolst.
Tack!
Jättekul att ha dig här.
Jag är superpeppad.
Vi ska prata AI, algoritmer, sustainability, och då kände vi behöver ta in ett proffs, för det här vet vi inte om vi har koll på riktigt.
Det har vi verkligen inte. Inte så bra koll som du.
Nej, Judith är entreprenör, digital rådgivare, föreläsare och författare och har arbetat med internet och digitala frågor länge, sedan 2005.
Ja, jag är inte ung och lovande längre.
Du ser ung och lovande ut.
Du är bara lovande.
Ja, exakt. Med fokus på både näringslivet och offentlig sektor, och du driver idag plattformen Sustainable.
Älskar du kan det. Uttala det, det är ju få som kan. Snyggt!
Det är bra, vi kämpar med uttal här i podden, mycket historiska namn och sånt som går åt fanders, så det var ju bra att vi kunde börja med något i rätt riktning idag. Och ditt bolag har fokus på dagens teknologi med riktning på hållbar utveckling, Sustainable. Det låter ju... logiskt.
Sustainability, technology och så sustainable. Det är nog ganska dåligt namn, för att få vågar försöka uttala det och ingen kan stava det. Så att, men vi har fortfarande inte kommit på något bättre, men där är vi.
Jag känner så här,
jag gillade,
jag fattar vad du menar.
Mm. Ja, bra.
Du har ju skrivit böcker också. 2018 släppte du din debutbok Digital panik.
Ja.
Så känner jag ganska ofta.
Mm.
Och nu skriver du på nästa.
Ja.
Vad ska den handla om?
Jag har två parallella böcker. En handlar om AI och hållbarhet och vad vi kan använda tekniken till för att ställa om. Och den andra handlar mer om alla teknologier i verktygslådan som vi har nu, vilket är typ 10-12 stycken. Innan handlade det bara om internet. Nu är det massa mer teknologi, vilket är läskigt på ett sätt, men också jättebra om vi ska ställa om samhället. Ja, till ett hållbart sånt.
Verkligen, och vi ska få gå in lite grann på de här olika teknikerna som vi har i vår verktygslåda som vi behöver om vi ska rädda världen från total undergång.
Mm.
Så det känns bra. Och i dagens avsnitt så ska vi prata då om den fjärde industriella revolutionen, som den har kallats. Enligt World Economic Forum, vi är i början av en ny digital tid.
Ja.
Mycket av den här informationen också hämtas från din hemsida, Judith Wolst.
Just det.
Gå in och klicka in där. Judith är ett superproffs. Vi har läst på mycket där.
Ja, men jag gillar ju att tänka när jag skriver. Så att jag har bloggat ganska länge och gör det fortfarande. Så när jag läser på någonting så skriver jag, och sen oj då, nu blev det en bloggpost eller nu blev det en rapport eller vad det är. Sådär.
Ja, du lägger upp gratis rapporter där som alla får ta del av. Och du har ju släppt några trender för 2020-talet bland annat, och det kommer upp löpande. Så vill man hålla sig ajour på tech och digitala fronten, så är det judithwolst.se. Man ska klicka in det på. Vi ska prata om, kan tekniken få oss att förstöra vår planet istället? Men ta lite den vinkeln, och sen kommer, jag undrar ju om robotarna kommer att ha ihjäl oss, att vi håller på att förstöra vår jord.
Kommer de ta över?
Så att den enkla lösningen blir kanske i slutändan bara, let's kill all humans, så är vi bra. Men jag tänker att det finns lite positiva steg fram till dess.
Ja, det får vi hoppas.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mm. Vi brukar ju alltid ha vår standardfråga här i podden. Vi tänker nog inte fråga dig den, för att då har vi hela podden i ett svar, tror jag. Men Kristin, jag börjar med att fråga dig. Vad tänker du på när du hör digitalisering?
Jag tänker på framtiden och jag tänker på utveckling och fantastiska möjligheter. Och sen är jag lite, tycker jag det är lite skrämmande också, som vi har varit inne på. Så det ska bli jättekul att höra dig, vad du har att säga om saken, Judith. Behöver vi vara rädda eller inte? Mm. Vad säger du, Ida Sofia?
Jag tänker att Judith ska lugna oss lite. Mm. Nej, men jag känner mig väldigt igen med den här boktiteln. Digital panik kan jag känna ibland, för det är så svårt att hänga med. Och du och jag som har våran bas eller nav i mediebranschen. Det har ju, de förändringarna som har skett med digitaliseringen, bara man tittar på våran bransch, har ju varit helt exceptionella. Det har ju varit utmanande att hänga med som att vara en byrå, en mediebyrå i framkant med allting.
Verkligen.
Som har hänt med alla sociala medier och allting som händer. Men vi ska börja lite grann med en faktaruta, för det brukar vi också. Vi börjar med the basic här, och dagens faktaruta handlar om: vad är en algoritm?
Faktarutan gingen då, den blir idag.
Igen? Nej, vi har inte hittat den. Vi måste hitta på en...
Ja, det kan vara något. Då kommer faktarutan. Det är ett utdrag från Internetstiftelsen. Algoritmer ingår i regel i programvaror och består av instruktioner om vad som ska utföras, med vad och i vilken ordning. En algoritm är en noggrann plan, en ändlig uppsättning regler som bestämmer en följd av operationer för att lösa en specifik typ av uppgift. Algoritmer jämförs ibland med recept som beskriver i vilken ordning ingrediensen ska föras samman och hur det ska hanteras för att uppnå ett resultat. Receptet bestämmer vilken kaka du får i slutändan. Och valen avgörs av en rad omständigheter. Vilka omständigheter som ska leda till vilka val är det som beskrivs i en algoritm?
Spännande. Men då är ju du frågan, det känns matteregler helt enkelt. Vad du stoppar i kakan och sen vad du får ut. Men då tycker jag det är intressant att fråga dig, Judith, vad är skillnaden mellan en algoritm, men jag ändå tror att de flesta av oss förstår, och AI?
Ja.
What's the difference?
Nej, men AI är byggt av algoritmer. Så det är massa kod som säger saker. Och AI är ju ett paraplynamn för massa olika typer av mer eller mindre smarta teknologier, och AI har funnits ganska länge. Det är inte någonting som vi kom på igår, utan det har funnits liksom 30 år, mer eller mindre. Men i början så var ju AI väldigt enkelt och banalt, och där man skrev in regler. Ja, men om det här händer så vill vi att det här händer, så man kan automatisera processer och så. Och mycket av det som vi, internet idag, är just drivet av algoritmer och AI. Och det är ju det som gör att när jag går in på en social kanal så får jag mitt innehåll skräddarsytt för mig, för algoritmerna och AI vet vad jag gillar för någonting, vad jag har för intressen, och så blir det anpassat för just mig och så. Så att den skräddarsydda värld vi lever i är ju baserat på AIs liksom, olika algoritmer. Men det som har hänt senaste 5 åren ungefär, det är att vi har sett jättegenombrott i det som kallas för maskininlärning, som är en smartare typ av AI. Och det är när maskinerna börjat lära sig själva utan oss. Innan har vi behövt programmera AI. Men det som har hänt nu är att vi kan ge en AI-algoritm massa data, massa underlag, massa information. Om det är forskningsrapporter eller om det är jättemycket Excel-dokument med siffror, vad det än är, så kan algoritmen på egen hand hitta samband som vi kanske har svårt att hitta som människor, och utveckla en egen intelligens som tänker helt annorlunda än vad vi människor gör. Vi tänker på ett sätt som med våra hjärnor. Men tekniken har visat sig tänka på helt andra sätt. Och inom vissa områden har tekniken blivit smartare än vad vi har blivit. Så att vi blev slagna i chess, i schack heter det på svenska, för ganska länge sedan av en sån där smart algoritm som hittar egna sätt att förstå schackspelet. Och så 2016 så skedde det ett genombrott i det strategispelet Go, där tekniken vann över människan och vi blev helt blown away. Hur kunde det här hända? Och sen nu så sker det massa genombrott hela tiden där tekniken är mycket, mycket smartare och bättre än vad vi är. Så mycket forskning som sker idag på laboratorier och sådär görs tillsammans med AI. Så när vi utvecklar nya typer av proteiner till exempel, mediciner, när vi utvecklar nya typer av hållbarhetslösningar, så är det ofta en AI som hjälper forskare att faktiskt hitta nya samband, så att vi kan utveckla helt nya typer av lösningar.
Det är ju väldigt fantastiskt. Väldigt, ja, det händer mycket med det. Och det, jag tycker att det är lite intressant och kanske lite missvisande, för du säger att AI har funnits i 30-talet år. Och det är ju artificial intelligence.
Ja.
Det som hände 2016 är något som man kallar för deep learning, att maskinerna lär sig själva. Och jag tänker, när jag tänker på AI så har jag ju historiskt sett tänkt att de tänker själva, men det har ju då faktiskt inte kommit förrän 2016. Så kanske därför man har haft lite så här robotarna... robotarna paniken, nu kommer de.
Och det man har pratat om länge sker nu. Inte de här dystopiska bitarna kanske, att de liksom hittar oss och tar över. Men mycket av de genombrotten som vi har önskat och sett framför oss händer nu. Så det är väldigt spännande att se vad som händer exakt nu inom AI. Och då finns det ett företag som heter DeepMind som ägs av Google, som har stått för de mycket genombrotten nu på senare tid, just kopplat till forskning och sådär, där man har öppnat upp de här verktygen för forskare att använda. Så att mycket av det här görs ju också av goda skäl, för att vi ska kunna använda dem för att i goda syften. Sen kan de användas för onda syften också. Så det blir lite vad vi gör det till.
Mm. Ja, men verkligen. Men och jag tycker Google har ju verkligen legat i framkant där också med de här kvantdatorerna också som de håller på att utveckla, som kan... jag såg någon dokumentär om det på Illustrerad Vetenskap för, tror jag, 1,5 år sedan. Jag bara, jag måste köpa Google-aktier. So far, so good. Nu får vi se vart framtiden för oss med de här nya teknikerna.
Och kvantdatorer finns inte än, men man tror att det är ganska nära. Och min kollega Aurore har sagt att när de slår igenom så kommer våra vanliga datorer att förvandlas till brödrostar i jämförelse.
Ja, jag förstår det. Alltså, det är någon processorkraft som är så 10... Alltså, det är sjukt mycket bättre kapacitet. Ja. Alltså, exponentiellt, man kan inte förstå...
Nej.
Ja, men som en brödrost versus en dator då.
Ja, lite så.
Du har ju tidigare sagt att om vi ska titta lite på framtiden och klimathotet och allting sådana med all den här nya tekniken, så har du sagt att framtidens utveckling kommer att påverkas av 2 drivande faktorer. Digitaliseringen är den ena och klimathotet, och då, det är ju det då som blir sustainable som vi är inne på.
Mm.
Och jag tänkte att det skulle få vara lite genomgående tema för dagens avsnitt nu när vi ändå så här cleared out the basics. Men bara så att vi vet vart vi har varit då, nivån har varit brödrostar, säger vi då, eller datorer, internet, smarta mobil och datahantering till massa ny teknik som kommer, vad sa du, 11-12 stycken, som kommer bara förändra allt. Kan du berätta lite, vad är det för tekniker vi är på gång?
Ja, det pratar jag gärna om, det är mitt favoritämne. Vi har ju haft en era nu som har kallats för, eller de teknologierna kallas för ICT-teknologier, informations- och kommunikationsteknologier. Och först så fick vi datorer, sen kom internet och sen sociala medier och mobilen, och sen började vi lagna massa saker i molnet och sådär. Så det är den värld som vi lever i när vi hänger på våra mobiler och allt det vi gör, att saker har blivit så mycket enklare, allting har blivit digitalt. Så det är den första egentligen digitala eran som har förändrat jättemycket. Mediebranschen som du nämnde i början har ju förändrats, musikbranschen, innehållsbranschen, många branscher har påverkats ganska rejält. Men nu kommer det nya teknologier, och det är då en väldans massa som har nått tekniska brytpunkter samtidigt.
Mm.
Och det här är ju då sånt som man kan få digital panik av. Om man skulle bara lista det här. Men jag gör det ändå, och så säger jag att man behöver inte kunna allt. Utan inte ens jag då som jobbar med digitalisering på heltid kan allting om alla teknologier. Men AI är ju väldigt mycket i kärnan av allting. Så AI kommer gå in i det mesta. Vi kommer använda AI för att lösa problem. Vi kommer att använda AI för att optimera, effektivisera och så. Så det kommer liksom genomskära det mesta i samhället och våra företag och så. Men sen har vi blockkedjor som håller på att nå sina genombrott. Man pratar mycket om kryptovalutor, men det är bara en applicering av blockkedjor. Blockkedjor kan användas för massa olika saker. För spårbarhet av produkter, om vi tittar på hållbarhet, för transparens. Mm. Så att vi som konsumenter kommer kunna följa en produkts livslängd på riktigt och kunna se hur mycket utsläpp har den här genererat, göra bättre val och sådär. Så det håller på att hända nu också.
Med blockchain. Ja. Och vad jag har läst någonstans, och det här kanske jag tar från ända nu, men att 80% av transportkostnaderna för varor har att göra med dokumenthanteringen.
Jag vet faktiskt inte.
Ungefär, men att då blir det en process, att det som blockchain då kan göra är att man kan, precis som man trackar sustainability inför en vara, se exakt vad den har varit genom hela ledet, och det behövs inte massa papper som skickas fram och tillbaka.
Exakt.
Har jag tänkt rätt då?
Ja. Dels kan man göra allting mycket smartare och mer effektivt, men man kan också jobba mycket mer med transparens. Vi kan ta ett exempel, jag har jobbat med Helsingborg en del. De funderar på hur kan vi använda blockkedjan för att köpa in smartare mat eller mer hållbar mat till äldreomsorg och skolor och sådär. Och då börjar de att titta på sitt första case med torsk som de köper in då till skolorna och sådär. Och den torsken, även om den var fångad ganska nära Helsingborg, så visade det sig att den var ju fraktad till Kina fram och tillbaka.
Mm. För att styckas då? Eller fileas kanske?
Någonting sånt. Nej, men, och på blockkedjan så såg ju de det. Och då blir det så tydligt om man kan mäta och spåra saker, att det där vill vi inte göra. Så de fick ner klimatavtrycket ganska rejält genom att jobba med spårbarhet. Och nu implementerar de spårbarhet i massa andra saker i staden och kommunen. Så det är ett exempel. Så blockkedja är spännande. Sen har vi massa andra teknologier. Nu blir det då en buzzwordlista här. Vi har 3D-printing som kommer förändra hur vi producerar våra produkter och var vi producerar dem. När vi kan bygga lager på lager, oavsett vad det är för typ av produkt. Det kan handla om gympadojer eller industriella produkter. Det kan handla om metalldelar till en bil, vad som helst. Så började vi mer och mer printa saker baserat på då en teknisk specifikation. Och det gör...
Plastvapen i förorten kan man också...
Plastvapen i förorten, definitivt. Det är ett problem.
Ja, det har blivit det nu, vilket är helt galet.
Verkligen. Men det gör också att ur ett hållbarhetsperspektiv att vi behöver mindre material, går åt mindre spill, vi kommer slippa frakta saker runt om jorden. Och när dina gympadojer till exempel är slitna så kan vi mala ner dem och printa någonting annat av. Så det är en teknologi som håller på att förändra fysisk tillverkning. Fördel för klimatet på många sätt, jobbigt för de tillverkningsländerna som faktiskt lever på att vi har vår tillverkning där. Så det är allting i dubbelt hela tiden. Och sen har vi bioteknologi där vår biologi allt mer digitaliseras, där man kan programmera gener på gott och ont, verkligen igen här. Vi har nanoteknologi där man kan gå in på minsta beståndsdel och programmera nya material. Till exempel så tittar man på hur kan man utveckla nya material som kan fånga upp koldioxid, vilket är toppen. Så det är på väldigt liten partikelnivå. Vi har
det här har jag hört för 5 år sedan och jag väntar fortfarande att det är någon som håller på att utveckla ett solskydd som är nanoteknik.
Mm.
Så att man går bara in i, tänk att du ska åka på semester, så går du bara in i en dusch och så får du en dusch med liksom solskydd, nanoteknik. Sen sitter den i typ en månad, även om du duschar, tvättar håret, whatever. Alltså fatta och slippa den här, ja, men plasttuberna på stranden. Jag tänker att det är också bra mot korallrevet till exempel. De är många, bland annat Thailand har ju bannat solskydd.
Mm.
Så det är väl en direkt applicering. Men jag har inte hört något mer om det här. Det är undrar om det är en sån här vandringssägen bara för att det låter så nice. Men det kommer kanske. Det är
ett typiskt exempel skulle jag säga. Och det finns hur mycket som helst. Ofta är AI involverad i den här utvecklingen då. Så man använder AI för att hitta nya typer av material och nya sätt att ta fram saker. Och sen har vi metaverse och VR och AR, allt det där. Vi går in i nya världar. Vi har IoT som är då uppkopplade prylar. Alltså våra hem blir uppkopplade, våra bussar blir uppkopplade.
Och vad betyder IoT?
Det är uppkopplade prylar egentligen på svenska. Så det kan vara sensorer.
Och förkortningen är Internet of Things, eller hur?
Ja, precis.
Det så låter ju snidigt.
Ja, det låter så snidigt. Så det kan vara din uppkopplade klocka, men det kan vara då sensorer i en byggnad som mäter temperaturen så att vi kan optimera energiförbrukning. Eller bussar som pratar med varandra så kollektivtrafiken blir smidigare så fler kan åka kollektivt. Så allting blir ju intelligent och börjar prata. Vår toalett kanske blir uppkopplad inom några år.
Vill man det?
Ja, men lite.
Nu är det dags att torka sig i rumpan här.
Mer så här att det sker mycket utveckling just inom toalettsektorn där vi kanske har sensorer i toaletten som läser av då det vi lämnar ifrån oss och som flaggar att Judith, du kanske är på väg att bli sjuk eller du har en brist på den här vitaminen.
Det
så det blir vår framtida doktor snarare. Kanske
men det är just nu. Jag har ändå en kompis som har investerat i en japansk toalett. Men den är ju mer sensor i form av att läser in var, liksom, var rumpan är rengöring och sådär. Men jag tycker en annan applikation och det hade ju också varit, tänk vad skönt om man står i mataffär. Man får ju alltid det samtalet bara, hej, har vi kyckling till grytan ikväll? Och så bara, kylskåpet kan svara. Direkt, det hade ju varit så härligt.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Många sådana saker. Så den här listan då med teknik kan ju göras lång. Och alla de här utvecklas samtidigt. Och sen även en av de mest positiva delarna, det tycker jag har med energi att göra. För energi har digitaliserats nästan, eller om vi säger så här, solenergi och vindenergi och sånt där, det följer teknikens spelregler, vilket är fantastiskt för att kostnaden för grön energi har gått ner väldigt mycket och följer liksom någon form av teknisk logik att de tekniska sätten att framställa energi utvecklas hela tiden och kostnaden går ner. Så nu är solenergi till exempel billigare än fossila alternativ i de flesta platser på jorden. Kanske inte det allra mörkast, men...
Det gör ju en väldigt glad att höra och det är förstås som genomgående. Vi lovar också att lägga upp en artikel på publication.com med alla den här listan med coola med, ord och text som är presenterad teknik. Men det som jag tycker är intressant och som återkommer det du säger är att de här jobbar inte heller isolerat, utan vad händer när man också kan slå ihop alla de här bitarna tillsammans?
Precis. Som en självkörande bil till exempel. är ju massa olika tekniker som man kombinerar. AI är det som förstår hur bilen ska navigera, men med hjälp av massa andra olika sensorer som läser av omgivningen, och du har GPS-teknologi. Det är massa olika liksom varianter för att kunna lyckas med det här. Och de mest spännande lösningarna inom hållbarhet är också när vi kombinerar tekniken, där AI nästan ingår i allt, men så kopplar man på massa annat, om det är nanoteknologi eller om det är...
Och då blir det inte heller 1+1=2, utan att det blir en exponentiell ökning. Du har ett fint diagram där på din hemsida också som man kan titta på, som var väldigt bra. Och det är ju helt galet om man tittar på kurvorna. Man har ju historiskt sett haft kurvor för industriella revolutionen, och sen så kom den första digitala vågen, och nu händer allt det här med alla de här teknikerna som bara kommer på en gång, och det är sånt hopp i utvecklingen, så att det är svårt att förstå egentligen vad det är vi står i dörren inför. Ja. Det är ju då den fjärde industriella revolutionen.
Man undrar ju också hur vi, eftersom att utvecklingen går så himla snabbt, man undrar ju också hur vi människor ska hinna med. Kommer vi ha möjlighet att följa med den här utvecklingen? För det känns som att det går så otroligt snabbt. Vad tror du, finns det några utmaningar där för oss?
Jättemycket. Och den AI-boken som jag håller på att knåda på nu, utgår från, den handlar om AI och hållbarhet. Och den är verkligen tvådelad. Å ena sidan, om vi tittar på klimatet, så ser jag nästan bara möjligheter med ny teknik, framförallt AI och alla de andra. Så där behöver vi trycka gasen i botten på innovationspedalen och verkligen använda alla de möjligheterna som finns. Sen är tekniken inte på något sätt den enda lösningen för klimatet. Vi kommer behöva politiska förändringar, vi kommer behöva konsumenter som fortsätter ställa krav på samhället, och vi kommer behöva företag som gör stora investeringar och så vidare. Men tekniken där behöver vi så mycket, och där är det är bara att köra på något sätt. Vi behöver verkligen mer innovation. Sen finns det andra hållbarhetsaspekter som har med social hållbarhet att göra, människan, samhället, demokratin och sådär. Och där är det framförallt utmaningar så som vi ser det. Tekniken och framförallt AI kommer förmodligen, som du var inne på där, att ersätta en hel del av jobb. Det har redan lett till slitningar i demokratin, ökad polarisering. Vi ser liksom väldigt mycket problem med det. Vi kommer förmodligen se ökade sociala klyftor, för de som hänger med i tekniken kommer gynnas, och de som inte riktigt hänger med kommer liksom stå utanför. Det finns många som flaggar just för en ökad liksom ekonomiska klyftor, både inom länder och mellan länder. Att det finns de länder, som framförallt USA och Kina, som kommer bli ännu mer ledande framåt, och vi andra som inte satsar på tekniken kommer ha svårare att hänga med. Men också på individnivå, att de som äger teknik eller som kan jobba med teknik kommer få jobben och inte de andra och sådär. Så att jättemånga olika problem kopplat till samhälle och människa.
Nej, men jag tänker ju bara på den äldre generationen. Där har vi haft mycket hjälp, kan jag gissa, att corona kom, att man var tvungen att börja handla på internet, och man var tvungen att kanske jobba med sin internetbank istället för att ta sig till Handelsbanken kontoret som man var van vid att göra. Och det kan ju vara fördelar med också att man får försöka ta sig an den nya tekniken, även om man är den äldre generationen.
Och då undrar jag, vi som då kanske börjar närma oss den lovande generationen och ta bort det unga, kommer vi hamna i den här situationen?
Det är man lite orolig för. Ja, men dels som man har
våra datorer blir brödrostar, blir vi liksom gemyler tillsammans med dem, eller vad händer? Precis.
Ja, nej, men vi vet ju inte riktigt vilka nya jobb som kommer skapas heller, men förmodligen så... Många pekar på att det nu är medelklassjobben som kommer drabbas mycket. Innan var det ju att tekniken ersatte musklerna i fabriker och sådär. Att det är framförallt enklare arbetsuppgifter som ersattes. Nu kommer det vara mycket det som våra hjärnor kan göra. Advokater kommer fortfarande behövas, för vi vill anlita en människa. Men mycket av det juridiska arbetet kommer göras av AI. Skanna av tidigare akt, hitta samband, göra mycket av det grundläggande jobbet. Så det kanske kommer behövas färre inom advokat och juridiksektorn.
Och det tänker man att ett steg på vägen till det är plattformifieringen också. Vi använder bland annat en tjänst i våra bolag som heter Pocket Law, där allting är standardiserat. Du behöver inte kontakta en jurist, utan du köper ett abonnemang, och precis, det är jättemycket samma sak med...
Där känns det nästan som att vissa saker som GDPR kan nästan bromsa upp utvecklingen också. Anser jag har ju suttit med det arbetet i vårt bolag. Och det känns nästan som att man går lite bakåt där istället för framåt.
Med politiken.
Ja, EU är ju de som är hårdast just nu vad det gäller att just lagstifta kring hur vi kan använda data och sådär, på gott och ont. Det är bra att vara eftertänksam när man utvecklar såna här teknologier, men det blir lite knasigt när andra delar av världen kan köra på utan det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hur står sig Sverige i det här? För att du har skrivit om, det känns som att vi har en vision om att Sverige ska ligga i framkant, men sen investerar vi 50 miljoner ynka per år på digital utveckling. Det känns ju lite oroväckande.
Ja, vi skrev en hel rapport om det där innan valet i våras. Och vi tror ju att Sverige ligger så långt i framkant. Och det gör vi när det kommer till unicorns, som är det här då lite fräsiga ordet för teknikbolag som är värderade till över 1 miljard amerikanska dollar. Och då har vi ju Klarna och Spotify, alla de här King och de bolagen som vi är väldigt stolta över och som det går urbra för. Så där är ju Sverige jättebra, och Stockholm framförallt är då, tror jag, tvåa i världen när det kommer till att leverera unicorns efter Silicon Valley. Företagen är helt okej, de är liksom överlag bra. Där vi verkligen tappar, det är offentlig sektor och samhället. Där ligger Sverige absolut inte längst fram längre, snarare tvärtom. Det finns en OECD-undersökning som kom för några år sedan där vi ligger i botten tillsammans med länder som Panama och Island och några andra. Så vi har verkligen vi lever på en bild av att Sverige är så digitala, och det var vi för 10, 15, 20 år sedan. Vi är inte det längre. Så vi satsar ju väldigt mycket mindre än vad många andra länder runt omkring oss gör. Nu satsar Finland supermycket, Kanada, vi har Singapore, vi har Sydkorea. Det finns massa olika länder som inte är de här allra största som satsar mycket nu på ny teknik. Estland, jättebra exempel också.
Spännande. Så, det känns som att nu fick jag lite panik här igen.
Ja, vi behöver inse att vi verkligen inte ligger i topp längre och satsa. För tekniken i sig är väl ingenting vi ska satsa på. Vi ska använda tekniken för att få ner kostnader i samhället, effektivisera allting, så vi har råd med fler lärare, så vi har råd med fler poliser. För att tekniken blir liksom hävstång för andra, och vi kommer behöva teknik i samhället för att ställa om den så att den blir mer grön och sådär.
Bara en fråga här, vi pratar ju om sustainability och teknologi tillsammans, men det enda man hör på nyheterna är ju blockchain äter upp all energi vi har. Nu var det ju väldigt härligt att höra att, som du berättade, att solenergi har gått ner i pris och blivit billigare än fossila bränslen och så, men vi ser ändå... Jag vill ändå ta upp det, för det känns som på sikt så kommer det vinsten vara större än alla de här serverhallarna som bränner hur mycket som helst.
Jättebra fråga. Den frågan får jag superofta. Och jag vill börja med att säga bara att blockkedjor, det är den teknologin som är svårast att fatta. Den är skitsvår.
Ja, jag kommer ihåg. Nu ska vi bara berätta om hur vi träffades. Vi träffades ju på en jättetrevlig 40-årslunch där vi satt bredvid varandra. Och då hade jag precis den veckan fått för mig att jag ska försöka förstå blockchain-teknik. Så jag läste på rätt mycket den veckan, så hamnade jag bredvid dig. Jag bara, nu ska vi se om jag försöker. Och så frågade jag dig, som är superteknisk expert. Och du bara, det tog mig 3 månader och jag är inte helt säker på att jag förstår allting ännu. Så att... oklart om vi kommer nu kunna förmedla vad är blockchain till er som lyssnar på 1 minut, men vi kan...
Man behöver inte vara stressad om man inte förstår allting.
Nej, exakt. Nej. Det är väl mer det.
Det är otroligt avancerat om man ska... Det finns så många lager av det, men man kan säga att det finns två... Blockkedjor kan användas på massa olika sätt. Det finns det som kallas för privata blockkedjor, och det är framförallt det som man använder för att jobba med spårbarhet av produkter och sådär, den här torsken som jag använder. Sen finns det något som kallas för publika blockkedjor, och där är väl kryptovaluta den mest kända tillämpningen, men det är bara ett sätt att använda tekniken. Blockkedjor kan användas för massa andra saker än
och
bara
även
krypto.
NFTs är ju samma.
Ja, NFTs och DAOs pratar man om, och massa olika sådana här nya ord. Där...
Vi får göra en ordlista på publication. Ja. No, need to know words. Ja.
Och det som är finessen med det här, det är att du kan vara anonym och ändå lita på någon annan. För tekniken, blockkedjeteknik, gör att vi kan lita på varandra. Så det är därför man kan utveckla en valuta som inte har någon bank som sitter och garanterar saker. Utan tekniken i sig gör att vi kan lita på det. Och då är ju Bitcoin den mest kända av dem. Och de använder, nu blir det tekniskt då, de använder en verifieringsmekanism som heter proof of work. Och det betyder att det finns massa datorer där ute som löser massa matematiska pussel eller ekvationer. Och det kostar jättemycket energi. Så att det är det som gör att det slukar så mycket energi och är jättedåligt för klimatet. Men det är bara en verifieringsmekanism. Ethereum, som är den näst största valutan, de har lämnat den verifieringsmekanismen för några månader sedan. Någonting som kallades för The Merge, om man vill googla på det. Mm. Och då gick Ethereum över till någonting som heter Proof of Stake istället. Och då gick energiförbrukningen ner med 99,9%. Så att vi rör oss bort ifrån den dåliga sättet. Så jag själv är ganska ointresserad av kryptovalutor i sig, men skulle inte investera i bitcoin just av den anledningen. Mm. Men man kan också använda blockkedjor för massa annat spännande, som nya internet och web3 och alla de här buzzwordsen och NFT och allt sånt där. Men jag tror att vi kommer förbjuda på sikt de här som fortfarande hänger kvar vid då proof of work, för att det finns andra alternativ.
Kan vi prata lite bara snabbt om det här från centraliserat som vi gick på till decentraliserad, som var, jag tänker att det är en bra, ett lätt sätt kanske att förklara bara övergripande hur tekniken har rört sig nu då till framtiden som är distribuerad. Kan du berätta lite om det?
Ja, och det är inte säkert att det här kommer bli nya internet, men kanske. Mm. Vi ser början på det i alla fall. Så innan är vi vana vid att vi har, ja, men om ni, vem som helst som har ett konto på Instagram eller på Twitter eller var som helst, så är ju allting väldigt enkelt. Vi bara signar upp och så behöver man ett användarinlogg och så behöver man lösenord och så. Och då sparas ju alla dina kontaktuppgifter hos Instagram eller hos Twitter. Och då finns det på deras centrala servrar, det vill säga databas, strunt samma, de finns lagrade någonstans hos de företagen. Men det är också då det företaget som äger informationen om dig, och du betalar egentligen genom din data för att kunna bli exponerad mot annonser och sådär. Mm. Det är lite så utbytet ser ut, att de tjänar pengar på annonser sen.
Mm. Men, och dig.
På det. Mm. På ett då möjligt framtida internet som vi ser början på, där bygger man det ovanpå blockkedjor. Ja, det här blir det här som blir då det svåra i det. Men då bygger man dem ovanpå blockkedjan, och där du som användare faktiskt kan äga din egen data. Och där information finns sparad på massa olika platser samtidigt. Så det blir inte det här att något företag äger dig och din data. Och då finns det massa möjligheter med det här. Att när det inte finns ett Twitter som sätter reglerna eller ett Instagram som sätter reglerna, så kan vi tillsammans utveckla ett nytt internet. Och där användaren blir mycket mer i kontroll, och där jag kan tjäna pengar på att vara med och utveckla saker, skapa innehåll. Så jag får inte
och man sitter inte på pottkanten om Metas algoritmer strular till det. Nej. Med att man... Som vi råkade ut för att vårt Instagram-konto tappade 500 följare förra veckan för att de hade problem med sina algoritmer.
Nej, det är precis. Nej, det är risky.
Ja, så det här känns ju lovande.
Det känns lovande, men det blir också läskigt. För vad händer när någon publicerar hat? Vad händer när någon publicerar någonting som du vill ta bort? Du kanske drabbas av att någonting läggs upp på dig. Då finns det inte heller något Instagram att ringa. Det finns ingen anmälningsknapp. Du vet inte var den här informationen finns sparad. Så polisen tycker väl inte att det här är lika kul som vi kan... Sitta och tycka att det är spännande i det här rummet, för det kommer med jättestora baksidor. Där man kan också då organisera sig anonymt, där det finns kryptovalutor och handla med, och där man kan gå samman för terrorism eller vad vi nu kan hitta för hot. Så det är väldigt, väldigt dubbelt det här.
Ja, det är klart. Och det känns som det är lite så med tekniken som helhet, som var inne på lite att vi skulle komma till. I början av avsnittet är så här, kommer robotar ta över världen? Det är ju läskigt med den här tekniken. Finns det sätt att kontrollera det? Vad tror du? Alltså, så här, Ex Machina till exempel ger ju mig fullkomligt kalla kårar. Ja. Och då är frågan, kommer vi tappa kontrollen? Dels så här, som det här vi pratar om nu med kriminaliteten, att vi inte har kontroll vad andra människor gör. Men kommer sen AI och robotar också att...
Outsmartas
och typ göra sig av med oss. Syftet med mycket av den här tekniken som vi utvecklar också är att rädda våran jord. Vore det inte bättre om vi bara inte var här?
Ja, vi får ta in en präst och liksom, eller någon annan mer livsfilosoferande person och fråga vad meningen med livet är egentligen. Är det att planeten ska överleva eller vi?
Exakt.
Ja, nu går vi på de djupa frågorna.
Ja, nej, nu pratar jag bara om, kommer robotarna ta över världen? Ja. Vad ska vi göra? Vi sitter där med våra brödrostar.
Jag är generalist ganska mycket. Jag gillar att dyka ner i teknik och förstå lagom mycket, och sen hoppar jag vidare till nästa. Så jag förstår ganska tillräckligt djupt inom många områden snarare än vara expert. Men när vi då refererar till AI-experter som verkligen utvecklar de här teknologierna och som jobbar med det här bara, så råder det delade meningen även i det gänget. Så vi vet ju inte. Man kan läsa Max Tegmarks bok Liv 3.0 eller någon annan som liksom jobbar hands-on med det här. Och då förstår man att det vet vi ju inte riktigt. Det finns de som tror att 2029, är det något år, att då kommer tekniken vara smartare än oss och att det då finns risker att vi elimineras.
Det är ju ganska snart.
I don't know. Men Elon Musk är ju en sån här då. Het person just
jag
nu.
Tänkte, vi kan ju inte ha det avsnittet utan att lämna Elon Musk.
Nej, han har ju köpt upp Twitter och han är ju väldigt så i ropet. Men han var ju faktiskt tidig med att flagga för de här riskerna. Så han är ju väldigt teknikintresserad och optimist på många sätt. Jag vet inte vad vi ska kalla honom. Men han grundade en organisation 2015 som är ideell och som heter OpenAI. Och den syftar till att utveckla AI som ska gynna oss. För han är ju rädd för det här. Mycket av som den typen av personer går in och har lagt ner mycket pengar och forskning i att just vi måste se till att AI gynnar oss så att det inte råkar bli så att det blir tvärtom. Och där handlar det nog väldigt mycket om medvetenhet och att vi har ett väldigt stort ansvar att använda tekniken rätt.
Då tänker jag osökt på Asimovs lagar som är ju baserat, vilket är också helt sjukt för det är baserat av en science fiction författare, men han formulerade ju då tre olika lagar på 40-talet egentligen som var så här för att vi ska klara oss från robotapokalypsen typ. Så här, en robot för första lagen är det då så här, en robot faller skada en människa eller genom att inte ingripa tillåta att en människa kommit skadad. Det låter ju bra. Sen en robot måste lyda order från en människa förutom om sådana order kommer i konflikt med den första lagen och sen en robot måste skydda sin egen existens såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen. Så tänk om man lägger in den här hårdkoden så är det ganska bra. Men sen kom då 86 lite senare och då inser man ju också så här, planeten. En robot får inte, och då kom den nollte lagen som kommer över alla andra. En robot får inte genom handling eller underlåtelse att handla orsaka att mänskligheten skadas. Så då känner man så här, vi kanske inte är helt safe. Kanske hittar de kryphål, jag vet inte.
Det där är så svårt att veta. För vi har ju en begränsad intelligens och vi vet inte riktigt heller hur det vi programmerar in uppfattas. Det finns något exempel, jag kommer faktiskt inte ihåg vem som sa det, men låt säga att vi skulle ge AI i uppgift att producera så många gem som möjligt. Gjorda av metall. Ja, så här, oskyldigt. Ja, men om det är främsta uppgiften för en AI, okej. Då kanske den först då behöver skövla massa skog för att man måste komma åt metaller som finns under. När det är gjort, så som du säger, för en sån här oskyldig sak så kanske den här roboten kommer fram till, eller den här AI kommer fram till att människan står i vägen för det här liksom, syftet att producera så många gem som möjligt. Eller om det var frimärken, strunt samma. Alltså en ganska oskyldig uppgift kan ju faktiskt leda till att den AI drar olika slutsatser och hej och hå och så.
Ja, men liksom, vi får väl hoppas att vi kanske är smartare så i programmering. Nu var ju inte meningen att runda av det här avsnittet med att komma med domedagsprofetier, utan det var ju snarare att så här, om vi bara ska summera vad vi pratat om den senaste halvtimman, så kanske vi snarare ska fokusera på att alla de här nya teknikerna som kommer har ju all potential att hjälpa oss med en av mänsklighetens största utmaningar som vi står framför nu. Och det är ju det här med att nå klimatmålen och stoppa den globala uppvärmningen. Så att det här som vi pratar om robotarna tar över, det är ju lite mer min nördiga science fiction-sida kanske som vill grotta ner i det. Men inte det vi vill att ni ska ta med er, utan vi har så mycket positivt att hämta från den.
Ja, och vi människors, vår roll blir att se till att vi använder tekniken rätt och på ett gynnsamt sätt. Alltså de mänskliga aspekterna, ganska lite teknik egentligen, utan bara se till att okej, är det här ett bra sätt att tillämpa den här tekniken på när vi implementerar den i samhället och sådär. Som tur var så finns det ju många forskare som jobbar med just etisk AI och jobbar medvetet med att det ska gynna oss på olika sätt.
Ska vi avsluta med en fråga? Vilket område i relation till AI tycker du är mest spännande om vi tittar framtiden här? Vad tror du vi kan förvänta oss mest, störst utveckling inom?
Man kan använda AI för att optimera, till exempel få ner energiförbrukning och göra saker som vi redan gör på ett smartare sätt. Men det jag tycker är mest spännande, det är väl också det här nyhetsbehaget, att jag gillar ju när det blir såna här riktiga innovationer som verkligen förändrar förutsättningarna, om det nu är material som kan absorbera koldioxid eller om det är en ny typ av cement som faktiskt är hållbart, som inte då släpper ut så mycket som det gör då, som inte är de största bovarna inom industrin, eller om vi kan hitta nya lösningar för carbon capture där vi kan fånga in koldioxid. Den typen av innovationer som används, eller som det fokuseras mycket på, där AI hjälper oss att tänka på nya sätt. Det är det jag tycker är mest spännande.
Ja. Vi kanske kan låta AI hitta den här romerska betongen som vi pratade om i tidigare avsnitt, Ida Sofia.
Ja, exakt. Som är miljövänlig, inte bryts ner och bara härdas med tiden. Mm. Det kanske är det. Vi hoppas på det.
Mm.
Ja, vi får se vad framtiden har i sitt sköte helt enkelt. Tack snälla Judith för att du har varit med och gjort oss lite klokare. Och
tusen tack för superhärlig podd.
Tack snälla.
Hej.
Tack. Kan ni inte vänta till nästa podd så hittar ni oss på publication.com, your brain bubble publication. Och på Instagram på publication. Och missa då inte juditbols.se, världens bästa hemsida. Nej, om man vill kika. Bli smartare på vad gäller teknik och sånt där. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Toodaloo.
Hej då.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.